Så lektion 29, den 23 i åttonde. Låt oss nu läsa kung Davids syndabekännelse i Psaltaren 51. Då skriver han så här i 19 versen, David: det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta. En förkrossad ande och ett förkrossat hjärta. Och förut så såg vi alltså det här att människans hjärta eller sinne står för vårt medvetna inre liv. Men sinnet kan vara drivet av själiska krafter. Men hos den oomvända människan så står anden i förbindelse med den onda andevärlden. Och samarbetar alltså med själen. Allt skjuter på i en och samma riktning. Och man tycker att självbevarelsen och självbefästandet är den naturligaste sak i världen. Något annat sätt att leva finns väl inte. Så här är det ju. Men så kommer Guds sanning människan till del en dag. Och så finns det saker och ting som får genomgå en process av förkrosselse. Och den förkrosselsen äger rum förstås i människans sinne. Därför att nu ska vi inte längre ha ett köttets sinne som är vänt till vad världen innehåller, utan ett andligt sinne, tanke, vilja och känsla inställda på självutgivelse. Men i anden, i människans ande, måste också en omvändelseprocess äga rum. Antennen måste riktas bort ifrån mörkrets andemakter och upp emot ljus. Och när du letar efter ordet förkrosselse i Bibeln så hittar du alltid ordet antingen ihop med hjärtat eller med anden. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Och förkrosselsen är alltså en process i människans hjärta och i människans ande. Det som är själ finns emellertid alltid kvar. Vi som har vårt samvete riktat mot Gud, vi har alltid en broms någonstans i vårt liv. Den kötsliga naturen ska korsfästas. Den blir vi inte av med förrän förnedringskroppen är född på nytt till en härlighetskropp. Då kommer allt att samverka till Guds vilja. Men den förkrosselse som vi går igenom här och nu och som så att säga är den dödsprocess som föregår på nytt födelsen, den omfattar människans ande och människans sinne eller hjärta. Ibland träffar man människor som talar mycket om sin förkrosselse, men som utsänder andra signaler på kanal 3. Anspråksfulla signaler, signaler av makt och vrede och så vidare. Det här som vi talade om förra tiden. Då måste man alltid komma ihåg det att förkrosselsen innefattar både anden och sinnet. Och man måste ändå misstänka: denna människa som talar så mycket om sin förkrosselse vet ännu inte vad förkrosselse är. Frank Mangs har gett ut en underbar liten bok som heter Synd och sanning. Rekommenderas varmt. Och där skriver han bland många andra pärlor till visdomsord detta att det finns inget som är så svårt att predika om som förkrosselse. Därför att somliga har aldrig upplevt det och har ingen aning om vad man pratar om. Och de som har upplevt det, de behöver inte höra ens predikan. Men det är alltså viktigt när vi befinner oss i en samtalssituation att vi verkligen med vår ande får känna, är det en förkrossad människa jag har framför mig? Eller finns det någonting som ännu signalerar det gamla livet? Och vad är i så fall detta? Och hur ska jag hjälpa den människan till att också få överge det här? Det är så mycket det som utspinner sig på kanal 3 när man sitter i en samtalssituation. För vi har kanal 3 öppen emot den vi talar med lika väl som vi har den öppen emot Gud. Och Guds heliga ande kanske får peka i ett samtal på vad det är som ännu är oförkrossat i människans ande och sin. Jag tror ni har alla erfarenhet av det här. Man sitter i ett samtal och så rätt vad det är så flyger det förbi en replik. Kanske en sak bara i en bisats, i en mening eller bara en skiftning i ansikte eller någonting. Men så känner man i sitt samvete där. Och så tänker man, okej, jag tar vara på det här. Noterar man det i sitt minne. Samtalet rullar vidare. Efter en stund kommer det lägliga tillfälle man behöver. Då tar man fram den där grejen och så säger man, hör du, för en stund sedan sa du det och det. Nu vill jag veta vad betyder det. Det är att liksom samarbeta med anden i ett samtal. Hur känner vi att en människa är förkrossad? Jo, det första och tycker jag mest vägande vittnesbördet, det är att det är en lyssnande person. Om man liksom känner att man aldrig blir insläppt. Det är den känsla man kan ha ibland inför människor. Man kan sitta och prata hur länge som helst och man känner ändå att man blir aldrig insläppt. Det kan finnas många orsaker till att man inte blir insläppt. När man talar med till exempel psykotiska människor så har man ofta en så kallad glasväggskänsla. Det känns som man satt och liksom vinkade åt varandra genom en meter tjock glasvägg. Skottsäker. Hos dem blir man inte insläppt ofta därför att de är så till en grad splittrade inombords så att de vet inte vad de ska släppa in en i, så att säga. Ibland så känner man att jag blir inte insläppt därför att här har personen verkligen medvetet rest en mur omkring sig. Det kan vara en mur av tuffhet, det kan vara en mur av svek som man hela tiden känner det som man bedriver någon sorts gyttjebrottning med en såpad ål i mörker. Va? Men lite grann får man känna efter, blir jag insläppt? Och om jag inte blir det, varför blir jag det inte? Och så får man ju vara ärlig nog och ställa sig frågan, är det mig det fel på eftersom jag inte blir insläppt? Jag kanske är en figur som inte går att släppa in. Man kanske inte kan ha mig i möblerade rum. Den frågan måste man ju alltid också ha med på föredragningslistan, så att säga. Och så finns här allt detta av trofasthet, sveklöshet, beredskap till utgivande. Där finns ödmjukheten som vi har talat om förra timmen. Och så vill jag peka på en annan sak som är viktig för att känna igen en människa med en förkrossad ande. Han skapar, han sprider frihet omkring sig. En människa med en förkrossad ande sprider frihet omkring sig. Och det är ett litet uttryck att begrunda och smaka på. Det får ni hemläxa sen när ni har åkt hem att känna på det uttrycket. För det innehåller så mycket. Du vet, det finns så många människor inför vilka man av någon oförklarlig anledning känner att jag duger inte som jag är. Utan jag måste vara grön eller svart eller blå eller spräcklig eller skär eller lila. Men jag får inte vara vit. Och sen kan man alltid fråga sig, vad är det som gör att jag känner mig så här? Vad är det som gör att jag känner mig som en plattfotad lus? För det gör jag. Och det brukar jag inte gå omkring och göra, men nu gör jag det. Då sprids det på något vis en ofrihet. Och en väldigt vanlig ofrihet som många människor sprider omkring sig när de själva inte har genomgått en fullständig förkrosselse. Det är dåligt samvete. Inför många människor får man ju det här vaga dåliga samvetet som man inte vet vad man ska göra med. Då man känner sig anklagad fast man tycker jag har ju faktiskt inget ont gjort. En oförkrossad människa sprider ofrihet omkring sig. Binder människor i sin omgivning vid sig eller tvingar dem att vara någonting, binder dem i sina förväntningar eller begärelser eller ambitioner eller vad det kan vara. Men man upphör på något sätt att vara sig själv. För genom sitt samvete mottar man plötsligt impulser som vill på något sätt börja styra också dig. Den ofrihet som den oförkrossade människan lever i, det är alltid en ofrihet på export. Det är alltid någonting som försöker ta över också människor i omgivningen. Ibland ser vi det här när vi ska försöka hjälpa människor i svåra äktenskap. Man kan leva i den lite naiva föreställningen. Om det nu är så att man har svårt att leva ihop så säger man, köp ett stort hus och bosätt er i varsin ända av det huset. Och så tycker man, om ni inte har något med varann att göra, lämna varann i fred, vet jag. Ni kan ju ses till middagen eller någonting sånt där och sen så kan ni väl sitta i varsitt rum och kura. Det borde gå att existera på det viset, tänker man intellektuellt. Har man varit så naiv någon gång och rått någon människa till det här så upptäcker man snart att om någonting inte fungerar så är det det. Och det beror på att det är en tankemodell som inte tar hänsyn till kanal 3. För att på den sprids hela tiden ofrihetens impulser från människa till människa. Och man binder varandra i alla fall. Man får sen tillbaka dessa makar och säger att jag känner mig så fruktansvärt anklagad när han äter knäckebröd. Eller någonting man undrar då, vad är det för, på vad sätt äter du knäckebröd då? Ja, det går liksom inte att säga, men här finns hela tiden den här kommunikationen. Den ofria människan sprider alltid sin ofrihet ut i omgivningen. Den påverkar dig som själavårdare, men du måste också räkna med att det är alltid kraften igång när du ska råda andra människor om hur deras liv ska inrättas. Ser du en oförkrosselse så märker du den genom att det finns ofrihet på export. Och du förstår att den kommer alltid att trassla till den människans liv i alla sammanhang. I Guds församling, om vi nu ser bort ifrån själavårdsfunktionen, möter man inte sällan, som jag sa förra timmen, personer som ideligen säger att de lyssnar till Gud. I morse sa Gud det och sen sa Gud detta och så gick jag ut i bilen och då sa Gud det och sen sa Gud det och sen sa han kör till höger och sen sa han kör till vänster och så vidare. Och så finner man till sin förundran att människor som aldrig lyssnar till människor. Har du varit med om det någon gång? Jag har lärt mig genom min livserfarenhet att sätta ett frågetecken i kanten när jag möter sådana människor. För den som inte älskar sin broder som han har sett, hur ska han kunna älska den Gud som han inte har sett, säger Johannes. Den som inte lyssnar på sin broder som han har sett, hur ska han lyssna på Gud som han inte har sett? Vad är det för någonting han hör? Ta detta som en tumregel. Och kom ihåg att det finns fyra fingrar till på handen. Det finns många olika skepnader i vår Herres hav. Men någonstans måste man börja sin andebedömning. När nu en människa plötsligt, så att säga, inte kan springa ifrån sitt eget liv, utan in i människans ande lyser plötsligt Guds ljus. Och hela den här förkrosselseprocessen kommer igång. Och den får omfatta både sinne och and. Då kommer omvändelsen. Och att lära sig känna igen förkrosselse är ju väldigt viktigt för den själavården. För människor som kanske levat i väldigt hårdhet. Som kanske levat i stark bitterhet, starkt hat, stark självhävdelse överhuvudtaget. Med väldiga upprorsambitioner. När förkrosselsen kommer i deras liv så kommer också tårar. Det som så med tårar ska skörda med jubel. Och plötsligt i samtalet, så långt innan det här liksom är framme vid tårarna, så börjar man känna den där speciella stillheten som alltid infinner sig. Man känner plötsligt att oj, nu är vi på helig mark. Bildligt talat får vi börja ta av oss skorna nu. Det blir så stilla. Och man känner att man behöver inte ta i det man säger. Utan man får gå väldigt varligt fram. För nu är det öppet. Och då är det liksom på något sätt meningen att man själv som själavårdare ska träda tillbaka och bara låta den heliga ande få utföra sitt verk. Ibland när man känner att förkrosselsens ögonblick är inne så kan man bara hålla tyst. Den heliga ande gör resten. Och det kanske blir den innehållsrikaste stunden i hela samtalet innan man håller tyst. När det gäller självfördömelsens människor ser förkrosselsen ofta lite annorlunda ut. Man både ser och förnimmer på kanal 3 istället att det infinner sig en sorts lättnad. Där upprorets människor ofta liksom plötsligt sjunker ihop och blir som barn och kanske gråter ut som barn. Så ser man istället hos självfördömelsens människor hur någonting som varit knutet i en fruktan och en slutenhet, ja, det plötsligt infinner sig en vila och en lättnad. Ibland en sorts ljuvlig aha-effekt. Då den Guds nåd som man aldrig vågade tro på plötsligt når in. Och man känner det att ja, nu infinner sig vilans stillhet. Det är inte alltid det blir tårar då. Du får inte koppla ihop förkrosselsen allt för mycket med tårar. Utan istället så kanske det stora leendet kommer. Det kan också vara en förkrosselse. Det stora leendet. Den stora hungern. Säg mer. Förklara det här bättre. Visa mig. Ta fram bibelord. Plötsligt kanske man känner som själavårdaren väldigt uppmuntran. Strömma emot den ifrån en människa där friheten börjar nå in och också automatiskt börjar sändas ut på kanal 3. Men detta är ju alltså en så väldigt viktig bit i det vi sysslar med. Att verkligen hjälpa en människa fram till den förkrosselse som innebär alltså att samvetet nu riktas in mot Gud. Gud blir insläppt. Och människor kanske också börjar bli insläppta. Låt oss nu studera vidare om det här med samvetet. Nu ska vi gå till Hebreerbrevet 9. Och där ska vi läsa verserna 11 till och med 14. Hebreerbrevet 9, verserna 11 till 14. Men Kristus kom såsom överste präst för det tillkommande goda. Och genom det större och fullkomligare tabernakel som inte gjort med händer, det är som inte tillhör den skapelse som nu är, gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod en gång för alla in i det allra heligaste och vann en evig förlossning. Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko stängt på dem som har blivit orenade helgar till utvärtes renhet, hur mycket mer skall inte Kristi blod, då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden. Här står det nu talat om ett rent samvete. Och det tror jag är något lite annorlunda än ett gott samvete. Låt mig försöka förklara. En oomvänd människa vars samvete ännu står i samklang med mörkret snarare än med ljuset. Och en människa som gör det som mörkret vill, fastän han tror att han lever i sin egen lilla frihet. En sådan människa kan det ligga i djävulens intresse att uppmuntra. Och en sån människa kanske inte har en aning om vad samvetskval vill säga. Samvetslös säger många människor att en sån person är det han inte alls. Utan hans samvete fungerar i perfekt harmoni med mörkrets andemakt. Men en vacker dag så omvänder sig personen till Gud. Och om djävulen har någon chans att signalera in i samvetet på den personen, så var övertygad om att han kommer att signalera anklagelsen. Våra bröders åklagare. Och här möter vi nu den stora kategorin kristna. Hemmasöner och hemmadöttrar inte minst. Som har bett om förlåtelse för samma synd sedan 1928 på våren. Och ändå aldrig upplevt frid. Varför det? Jo, därför att deras samvete har inte blivit rengjort. Ibland när människor kommer med den här typen av problem, som alltså innebär att de bär på anklagelsekänslor i sitt inre, så får man ta fram den här texten. Min bibel faller nästan automatiskt upp på Hebreerbrevet 9 numera. Och så får man börja att visa detta att det är i så fall inte något tecken till att Gud inte har förlåtit, utan det är ett tecken till att du behöver få ditt samvete renat. Och om vi vill hänga kvar vid den här liknelsen lite grann med att rikta om antennen. Vi tänker oss en sån här parabolantenn nu. Så bejakar nu Bibeln det förhållandet att det här är en process som tar tid. Och inte ens förkrosselsen innebär att nu åker djävulen ut och får aldrig en chans att säga någonting, och nu kommer Gud in och han kommer att säga allt. Utan fortfarande kämpar vi alltid med detta att vi fortfarande kan ta emot signaler, så att säga, från båda hållen. Och att våra samveten alltid är utsatta för väldigt mycket attacker. För om samvetet är den grej som liksom ska ta emot de impulser som formar ditt liv, var övertygad om att alla som vill manipulera dig kommer att skjuta skarpt på ditt samvete. Alla som på något sätt vill äga dig eller behärska dig kommer att försöka nå ditt samvete. Och det faktum att du själv har blivit förkrossad och vill av hela ditt hjärta bara reservera ditt samvete för Gud, rikta in det mot Gud, det innebär ändå inte att inte andra hela tiden kommer att försöka att slinka in, sända störningar, nå in i ditt samvete och fläcka ner det. Du måste som själavårdare både lära dig i ditt eget liv att med Jesu blod rengöra ditt samvete. När han kan sitta i ett samtal med en människa som utstrålar väldigt mycket anklagelser mot den. Man anslår kanske 5 timmar i veckan till samtal med den här personen, men han är besviken över att man inte anslår 10. Okej. Man ändrar på sitt schema, anslår 10 timmar, han är besviken för att han inte får 15. Man kan inte, så att säga, hålla sitt samvete flytande genom att alltid säga ja. Utan man måste säga nej. För att här är alltså en person som på något sätt försöker att manipulera mig genom mitt samvete. Här måste man sätta upp en tronssköld. Och så får man rengöra sitt samvete i Jesu blod. Ja, men säger mig, det var ju ett fasligt praktiskt sätt. Då kan man ju gå omkring och leva lite hur som helst och ändå ha ett gott samvete, ett rent samvete, vad vi nu ska kalla det. Känna sig väl till mods inombords. Nej, det är så här att det är bara Gud som ska tala om för dig vad som är fel i ditt liv. Det är bara Gud som ska tala om det i ditt samvete. Och ändå hamnar du då i den märkliga situationen. Att fastän du skyddar ditt samvete emot alla andemakter och mot människors alla begärelser, så måste du vara en lyssnande människa. Det här är svårt. Men det här är väldigt viktigt. Att kunna lyssna till alla. Att också kunna ta emot förmaning och korrektion av alla. Men att ändå bara samveta med Gud. För på något sätt, när någon kommer och förmanar dig, då ska du lyssna på honom. Höra på vad han säger. Men i ditt inre måste du alltid söka andens bekräftelse över det han säger. Du ska vara ödmjuk nog att söka den bekräftelsen. Och inte liksom bara säga så här att jag lyssnar till Gud och behöver inte alls någon korrektion av människor. Utan att vara så ärlig inför Gud, inför sig själv och inför andra. Att man kan höra på vad andra människor säger, men ändå inte släppa in deras begärelser i sitt samvete. Utan att när människor talar till dig om ditt sätt att fungera och ditt sätt att leva, så är du öppen emot Gud. För att med ditt samvete också förnimma: Gud, säger du detsamma, då vill jag ta det till mig. Det finns inget jag önskar mer än renhet i mitt liv. Men det här är inga lätta saker. Om du lär dig det här på en kafferast, så ska du få en 100-lapp av mig. Jag håller på att kämpa med det här i många år. Och i praktiken blir det så här. Att eftersom detta är svårt, så behöver vi alltid få återkomma till sist. När vi har trasslat in oss i de här labyrinterna. får komma tillbaka till Herren och säga, med Jesu blod vill jag nu rena mitt samvete. För många gånger upptäcker man på nytt att när man har lyssnat, när man har tagit in och så vidare, så sjunker man på nytt ner i det här missmodet. Skuldkänslorna, självanklagelserna, försagdheten och passiviteten. Det här som aldrig är Guds firmastämpel. När Gud lyser på din synd i ditt samvete så säger det pang. Och sen är du löst ifrån den synd. Förkrosselse gör ont men går fort över. Jag brukar säga att förkrosselse är som att dra ut tanden. Men när det blir tandvärk i samvetet, då är det inte Gud. Utan då är det någonting som har slunkit in, som inte skulle vara där. Får man gå tillbaka till Herren, rena mitt samvete i Jesu blod. Och så har du det här ljuvliga, underbara uttrycket att få sitt samvete renat i Jesu blod från döda gärningar. Jag älskar det. Allt du gör, pådriven av ett fläckat, dåligt samvete. Alla de här inre anklagelserna och självanklagelserna som går runt som en tandvärk i ditt inre. Allt det du gör med detta som drivfjäder blir döda gärningar. Och våra församlingar drivs med döda gärningar. Jag önskar jag kunde säga något annat, men så är det. Församlingens medlemmar håller pastorn i toppform genom att på olika sätt yttra oförgripliga meningar om honom och hans tjänst eller om församlingen och hur det borde vara. Och pastorn hämnar söndag klockan 11 genom att ställa sig upp och tala om för församlingen hur den borde vara. Man ger varann dåligt samvete för att skjuta på. För att saker ska hända. Ja, ni vittnar så dåligt i den här församlingen och Guds församling skulle ju vara en växande församling. Men denna församling, vi har ju inte haft någon dophögtid på, låt mig se nu, det är 3 år och 8 månader. Ni vittnar för dåligt. Ja, vi vittnar för dåligt. Och alla sjunker ihop och tar sats och ska ut och vittna. Det finns ju ingen människa som omvänder sig på sådana vittnesbörd. Man känner ju på kanal 3 direkt att vad var det här för någonting? Han såg konstig ut när han vittnade. Han sa att han var glad, men det kände man ju inte röken av. Undra på att ingen omvänder sig till den församlingen. Det är farisism det här att tro att vi ska kunna nå fram till samvetsfrid genom våra gärningar. Men det är kristendom att ge ett rent samvete som startkapital. Ananias slog Paulus på truten för han tyckte det var väl magstarkt att höra hur karl stod och skröt med sitt goda samvete. För i Ananias öron lät det som skryt. Gott samvete den där. Och så kan vi också uppleva det ibland. Ska du säga gott samvete? Ha. Ja visst, jag har fått det som en gåva. För det har vi. Det är rättfärdighet. När ditt samvete är fläckat så är alltid din rättfärdighetsgåva naggad i kant. Man måste söka upprättelse av den rättfärdighetsgåva. Annars går man bara omkring och gör döda gärningar. Döda gärningar leder ingen vart eftersom de är döda. Och så blir man besviken. Och så börjar man grunna på om det är fel på Gud eller om det är fel på mig eller om det är fel på oss bägge två. I vilket fall som helst så börjar man för säkerhets skull anklaga sig själv ännu lite mer än man gjorde förut. Och gör ännu dödare gärningar som leder till ännu mindre och som leder till ännu mer självanklagelser och så vidare. Det är ofta detta som är hemmasonens dilemma när han till sist kommer till själavård. Man får börja lära honom att tänk om vi skulle börja med ett rent samvete som en gåva. Om vi skulle tvätta ditt samvete i Jesu blod. Ljuvligheters ljuvlighet. Jag älskar att tvätta samveten i Jesu blod. Det brukar bli sån underbar förändring. Vi kanske i sammanhanget också skulle läsa första Petrusbrevet 3 och 21 versen. Ja. Första Petrus 3 och 21. Efter denna förebild blir nu också ni frälsta genom vatten, nämligen genom ett dop som inte betyder att man avtvår kroppslig orenhet utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete i kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Dopet är den process där samvetsantennen vrids i riktning mot Gud. Och med Kristi blod så måste samvetet gång på gång rengöras genom vårt liv. När jag talar om rengöring av samvetet så menar jag nu inte att vi ibland syndar och står i skuld inför Gud. För den skulden, den är vi kloka nog att göra upp med här. Eller också göra upp den med oss som vi bara är öppna för. Men jag talar om alla dessa tillstånd då obehöriga som icke äga tillträde ändå har ägt tillträde till vårt samvete och fläckat ner det. Och till det behöver vi ständigt på nytt rengöringsmedel. Vi lever i denna värld. Denna världen söker ständigt komma åt våra samveten. Och lyckas ibland. Och hur viktigt är det inte då att vi vet att när världen har varit inne i vardagsrummet och klampat runt med sina leriga fötter så kan vi efteråt göra rent. Ibland måste vi hjälpa varandra som själavårdare. Men första hjälpen måste vi alltid kunna ge oss själva. Annars orkar man inte med det här jobbet.